Värvet görs i samarbete med Acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det är annorlunda nu och jag vet när man inte ska dra några Tourette-skämt. Jag har inte samma humör helt enkelt.
Han är den rastlöse trumslagarpojken från Täby som började sin karriär med en av de största hitsen i modern tid. Om man ska vara exakt så började karriären inte alls där, men mer om det senare. Debutalbumet Clear Up från 2008 innehåller flera samarbeten vid sidan av det med Robin, Lykke Li, Titiyo och Nene Cherry till exempel. Och även om Andreas Clear Up levde hårt under tiden fick han ur sig två stora projekt de kommande åren. Dels eposet Aniara, musiken till föreställningen på Stadsteatern i Stockholm, och albumet Thank God for Sending Demons med bandet Me and My Army. Men hans andra soloalbum kom först nu i mars 2020, och vad dröjsmålet beror på avhandlas i intervjun du strax ska få höra. Medierapporteringen kring Clear Up har under ett drygt decennium handlat om allt annat än musik. Romanser, missbruk, hälsoproblem och skandaler. I pressreleasen som följer med nya skivan står att läsa: sen 2016 har Clear Up kämpat med att komma tillbaka till en normal vardag efter att han bokstavligen dött hela två gånger. Idag är Clear Up gladare, lugnare och piggare och redo för att släppa mer musik. Slutcitat. Och det är en pigg Andreas Clear Up som kliver in i ateljén på Mariaberget för att spela in Värvet avsnitt 407.
1, 2, 3, start.
Just det, ja, på travbanan.
Alltså,
men du är galoppkille.
Ja, det är jag. Mm. Ja, alltså, vi bodde i Täby och ganska sent så insåg vi varför. Och det var för att valet var, de skulle, eller först var det Sollentuna, Kärdal. Men sen så blev det Täby, vilket är bara över sjön, Rösjön. I Skarpäng, och så vi, pappa, han hade liksom, han alltid läst mycket. Farfar och farmor var polare med Evert Taube och Ferlin och så här. Och sen så hoppade jag över ett steg, pappa blev momsexpert. Mm. Men han, min far,
en av de bästa i Sverige på moms.
I
världen kanske.
I världen. Alltså, ja. Han var ju chef över Ernst & Youngs skatteavdelning liksom.
Jag skulle bara vilja be dig beskriva din tillvaro som den ser ut nu i februari 2020. Hur ser livet ut?
Jag måste säga på fullast allvar, från magen, hjärnan och hjärtat, bästa någonsin faktiskt.
Är det så?
Ja. Mm. I och med att, alltså, det är nytt decade, vilket ändå så här, jag minns 89 nyårsafton innan det, och så var det klubb, tror jag, och de var på radio. Nej, det var de här, vet du, som varje fredag var det flipp och flopp.
Det var Metropol.
Ja, vad heter de?
Niklas Levi och Ingmar Storm.
Ja, så var det en kvinna också, tror jag. Men då, vad var det bästa med
80-talet?
Ja, alltså 70-talet var slut, sa de.
Ja.
Och sen så tänker man liksom, 80-talet var ju för mig, det är liksom, jag är glad att jag är född 79. Och så, för jag menar, ofta ser jag att jag har samma influenser som folk som är 10 år äldre liksom. Det bästa med 10-talet är att det är slut.
Ja.
Eller alltså, det bästa för 20-talet är att 10-talet är slut.
Mm.
Så känner jag.
Rent konkret då, du är 100% Stockholms boende nu för tiden.
Ja, jag är bestämt, jag har inte byggt en stor egen studio för att jag de här liksom, där sen inte kommer jag satsa på att så, jobba och bygga upp, alltså, eller fortsätta karriären, och så att jag sen kan leva gott resten av livet liksom.
Mm.
Ja, men det ska bli kul att se. Det första singeln vi släppte nu med Luna George, som var liksom, inte fick vi släppte ingen video och sånt, men den har växt typ, jag tror 900 000 Spotify-lyssningar, och det är ganska bra, och det är, man märker att det finns, att folk utomlands förmodligen tror att jag bor i en sorts chateau liksom.
Mm. Men i själva verket är det en tvåa på Ringvägen, eller?
Ja, det är Chateau i kropp i. Alltså, men det här är ganska nytt. Att det var, jag inte var, alltså, i och med att det blev nytt år under julhelgen så kan jag, skulle jag inte så kan jag säga samma sak. Men jag hann lösa upp allting innan allt satt igång, så att säga.
Du ser ut att må bra. Du verkar träna mycket, eller?
Alltså stay away from gluten. Så mycket går. Tränar, ja, alltså hemma, men tränar det jag behöver. Går väldigt mycket med saker, utrustning hit och dit.
Din farsa är ekonom, det har vi redan pratat om. Vad gjorde din mamma?
Ekonom, skattejurist.
Ja, okej.
Okay. Ekonom är mer...
Ja, just det. Mm.
Lite,
ja. Ja, skattejurist.
Ja.
Supergrym på moms.
Ja.
Det vet vi.
Ja,
det är sen gammalt.
Ja, det är sen gammalt. Ja.
Men vad gjorde mamma?
Mamma var...
Eller gör?
Ja, nu är hon pensionerad och ser... väldigt mycket yngre ut vad jag är. Mm. Det är drag som är i släkten. Men hon var liksom, hon var så här sekreterare som var ungefär lite som flygvärdinna förut. Alltså det var på 60-talet var det liksom, men det var ju ganska så här, det var, om man kollar på 9 to 5 den filmen, lite så var det när jag var liten. Hon jobbade på svenska BP. Ända så jobbade hon för Jonas Gardells far i Vänliga Center. Mm. Vilket jag pratat med Jonas om och mamma om, och han var som han var. Men
Jonas så, farsa?
Ja.
Okej.
Okay. Jonas, han kom fram till mig, jag hade inte hälsat tidigare, så kom han fram bara något år sedan och sa, åh gud, jag vill bara säga att jag såg han göra så fantastiskt. Och sen fick jag äntligen träffa han och han är rätt underbar. Så alltså, hon var sekreterare. Mm. Och i retrospektiv så... Sen så fick hon fick tennisarmbåge och de skilde sig. Och sen så var det några år när det var ganska jobbigt hemma. Då var jag 14.
Men det var inte på grund av tennisarmbågen de skilde sig?
Nej, det var inte det. Det var att min pappa träffade... Eller... Som fortfarande ihop med. Och okay. min lillasyra. Jag har sagt till mamma, jag bara, men så här... Skulle du så, alltså det ingen, du kan väl glömma det här, tänka på att ni skulle gifta, för att kommer du ihåg hur det var så här, ni pratade, det var ju vänst bråk liksom. Mm. och då säger han, ja, det var det nog kanske så här. Men och nu kan alla, för jag har väldigt mycket så här att jag har varit som jag är jämt. Alltså det finns så här superåta videos när jag liksom ska åka skridskor och så. Det var mycket, mycket tid som gick åt till att få Andreas glad, eller med Andreas.
Okay. Mm.
Så att jag tog så här ganska mycket plats för min bror exempelvis, och jag var för tidigt född en månad, så att jag fick ligga i en kuvös ett tag. Och jag vet inte, men en månad mindre, alltså en niondel mindre i den där tryggheten som är, ja, kan jag tänka mig gör skillnad. Mm.
Kanske skillnad också att vara född 79 och vara en månad tidig mot att vara det idag, ja, gissningsvis.
Ja, det tror jag absolut. Och tack och lov så eller jag fick... När jag var... Ja, jag har varit på sjukhus några gånger, men jag var på andra sidan och vänt två gånger. Och första gången det kom hända så vaknade jag bara upp med någonting nytt implanterat, vilket var en tro. Alltså, mm. Sen dess är jag troende. Liksom. Mm. Och det, när det hände andra gången och sista gången så förstärktes den tron. Och sen så började jag förstå att liksom jag har... Sen jag var liten så, exempelvis, så drömde jag om ett okej-omslag. Där Oat var en Ghostbusters-gubbe. Och så var det Alphaville på omslaget. Det här var ganska långt innan
Faktiskt kom.
Ja, det var inte så att det var så nästa månad kommer det här. Utan jag, och sen så att jag, och så har jag också börjat så här lucid drömma.
Just det.
Väldigt tidigt.
Alltså det vill säga att du kontrollerar i viss mån dina egna drömmar.
Ja, man vet om man, i drömmen så vet de att du vet om att ja, jag är en dröm.
Mm.
Och det är väldigt grymt.
Mm. Har du det så fortfarande?
Ja, jag gör det konstant. Mm. Jag kan om man ska ta en snabb nap, då kan jag lägga mig ner och så kan jag nästan bevaka processen. Och för det jag gör är att jag lägger mig ner och så väntar jag, så bara försöker, tills hjärnan börjar komma på egna en dagdröm exempelvis, eller en egen vad som helst till tank, så, och då bara hoppar man på det och så följer man med det in till en dröm, och så kan jag väcka mig själv ibland, inte beroende på, men jag får till mig saker i drömmar. Liksom. Jag har mött Frank Zappa i en dröm. Tummen upp. Jag har mött Bergman i en dröm.
Var kom musiken från då?
Det är mina kusiner Jocke. Jag har alltså, mamma och tre systrar. Och så Joakim är på en. Och så Niklas och P.I. på annan. Och Vi åker alltid till Åland. Vi har alltid varit väldigt så här.
Ni har något ställe där eller?
Nej, men det var ingen som var jätterik 81 eller 82, så vi då hyrde vi på Åland liksom.
Mm.
Så det var jag där i helgen, och då så här, ja. Och då pappa, så hyrde, spelade vi en film, video 8, Super 8, som pappa regisserade och klippte ihop. Och så gjorde vi ljud efteråt. Mina brorsan satt och fick sitta och typ flaska i vatten och klappa och sånt där. Men det var då, jag kom in i Hofors där Niklas och P.I. uppväxte. Så gick jag, de bodde på Kronvägen tror jag, och så i en villa i Hofors, så finns, kan man ha en villa faktiskt. Och då så gick jag bara det var en liten korridor upp till Niklas rum, och så kom jag in, och så var högtalaren lika höga som jag var, och så var det bara du 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 du, så kom bara ciao ciao, och då undrade jag vad händer här. Och då sa han, det är Mötley Crüe, det betyder mögligt grus. De sjunger skrik åt djävulen. Mm. Och sen dess så minns jag bara när jag gick på dagis sen, så minns jag att alla liksom på Herreys och Carola. Vilket jag också gjorde. Jag var faktiskt lite kär i Carola och skrev till hennes fanclub och sånt där. Men jag också så lyssnade på Kiss och Mötley Crüe. Och Van Halen.
Har du alltid varit trummor?
Så var det 85, så fick jag ett trumsockar. Och sen så satt jag trumma på kuddar och till Kiss Alive och sånt. Men jag började inte ta lektion. Trumset fick jag när jag var 10. För det var mycket så här. Pappa har alltid frågan, vad kostar sånt då? Mm. Vilket är en ganska rolig fråga. Det kostade 2,5 ett Ludwig Vista Light. Vilket idag är, det är samma som genomskinliga som John Bonham hade. Liksom.
Mm.
Men just då var inte de så inne. Eller första gången jag spelade trummor var i 4 och spelade Imagine. Och så har vi filmat sånt där. Och det svänger, det svänger. Alltså när man spelar rak komp. Så sitter det bara där.
Mm.
Och det visste inte jag om då. Utan jag tänkte bara att man ska spela snabbt. Men det låter tight liksom. Och det svänger. Men sen så i femman så gick jag till pappa. Så gråtandes en sommar. Och så här, jag vet inte om jag ska välja trummor eller gitarr. Men gubben, du kan väl kör nästan båda tills du blir 16 någonting, och ska du välja? Så, nej, jag måste bli bäst på någonting. de var där och frågade om ja, hur funkar gitarr, alltså, solo. Då bara spelar de bara så, det är skalor, så vad spelar de? Inte liksom så här, ja, det är uppbyggt, eller liksom du kan, tips, här kan du se. Jag fattar liksom inte hur det var uppbyggt. Så gick gitarrlektioner och sen så började jag trumma för gitarrläraren. Vi åkte jamma en dag och då var han så här, ja, du är trummis. Jag bara, ja, jag. Så då började jag på trummor där istället. Mm. Och då gick jag liksom, så när jag var 12 så satt jag på trummorna. Och då var jag i grupp på 3 stycken och de andra var väl kanske 10 år äldre. Och så var det lektion och så satte han upp någonting på i notläsning eller något komp. Var jag först som satte det liksom. Mm. Så att jag gjorde scheman och när det var på 2,5 timme, 20 minuter här, 20 minuter här. Och jag, det här är det som jag tror just ADHD och alltså Tourettes-ska in, så tror jag att då måste man ha vokala tics innan man är 6, vilket kom just när jag var 6 liksom. Och så man kan, och tack och lov, det finns en video när jag får lektion av Anders Johansson, Jan Johanssons son, som spelar med Hammerfalling med Hans Sten, som jag går vän med. Och då ser man att jag så blinkar liksom, så här. Och så det är inte en produkt av att jag liksom fästat någonting, utan det är som det har funnits där jämt, vilket är ganska betryggande. Och ADHD-saken, som jag vet inte, jag tycker inte att det är någon, alltså det är en sak om man har röster, men det är väl mest en sak som är, för mig var det liksom konstanta tankar som man inte kunde, alltså fortfarande om någonting inte är kul, om man inte ser att man får en belöning av någonting, då är det väldigt svårt att genomföra. Mm. Så att lära sig alla Kiss-skivor, det gick på en sekund, men matte som jag idag förstår och önskar att jag hade, någon hade förklarat, då var det lite lättare, men de körde bara på. Så jag gick liksom i sämsta mattegruppen och jag och mamma kastade, alltså jag grät och slet. Jag fick faktiskt, jag slapp, det berättade hon för mig nyligen, att hon hade samtal med min lärarinna Kerstin Hultman, som jag fortfarande också har kontakt med, som var väldigt så påverkad också i mitt liv. För hon sa, om ni har något problem med mig så säg det liksom. Mm. Så jag lärde mig argumentera och stå för min sak i fyran. Och liksom och sen när jag, exempelvis min bror hade vid skilsmässan och jag, det var lite tjafs, så kom det väldigt många ord som var för argument och sånt, och jag visste inte vad det betydde. Jag trodde det rish hette rische och sånt där, men jag visste vad jag stod för liksom. Och det har fungerat alltid. Mm. Visst, jag med debattprogrammet med Jan Josefsson, och när det var författare innan som sen dog, Birgitta
Stenberg.
Ja, som var så här, hon tyckte att hasch skulle vara legaliserat och sånt där. Så jag satt där, det var efter en viss skrämmeskala, och så visste jag att de skulle prata om det. Och så sa de att även att min numera vän Stig Larsson skulle vara med, så tänkte jag, då kan jag vara med också. Han dyker inte upp, för att han vågar inte, för att hans mamma skulle tycka. Men jag var tvungen att vara med, för att jag visste att det skulle grundas i den här saken då. Mm. Och då satt basisten från Hammerfall där, som den dåvarande, och han kom med saker som, jag är uppväxt i en konstfärs med familj, och det har aldrig varit någon droger där eller någonting. Och så sa jag så här, ja, men har de sålt något tavlor då? Mm. Så här. Och Janne Josefsson var väldigt på min sida. Jag fick signera skivor. Så det var så här, så fort jag räckte upp handen så fick jag prata. Och de andras argument var liksom, det var, jag fick både säga så här, till Birgitta då, jag tycker inte alls att hasch ska legaliseras, för det är, alltså, det kan vara det sämsta man kan göra. om man för vissa personer. Och sen så satt en annan som hade reggaefestival som fick frågan, ja, du som har reggaefestival, har du någon samband med cannabis? Han bara, nej, det tycker jag inte. Och då var det så här, jag bara, men stopp ett tag nu här. Alltså hela Rastafari, alltså religion, alltså det främjar ju liksom cannabisrökning.
Men du, jag, för någonting, sen hamnar du på Södra Latin, eller hur?
Ja.
Vad gjorde den tiden med dig?
Södra Latin räddade mitt liv. Okay. Så. Mm. Eller liv, det gjorde jag, alltså, för jag hade 1-9 betyg. Jag skolkade konstant och jag bara gick från lektionerna. Liksom. Ja, nu går jag härifrån, hej då. Och så... Och då på Södertin, då var det så här, ja, på Södertin, de hade öppet hus i nian då, och så, ja, men här kommer man inte in om man tar 4-0. Och så var det Rytmus också, och Rytmus ansågs alltid som lättare att komma in på. På Södertin så då var André Ferrari det året trumlärare. Okay. som är ganska känd, man så, brukar flytta allt indianfjädrar i håret, ja. Och då så kom jag och så hade jag min dubbelpedal och spelade en låt med Anders Bröna Johansson faktiskt. Och då ringde de till min mamma och sa, ja, vi vill gärna ha in, men alltså, betygen är så dåliga. Och då berättade hon att det var en skilsmässa, separation här, så att det var en svår från Andreas. Och då var det så, om man höjer dem bara lite liksom. Så jag kom in på första, alltså när man får besked för första gången, otroligt nog. Och då fick jag sen, för då hade de gjort en undantag att han är så begåvad så att han får komma in ändå. Mm. Och då höjde jag betygen genom att bara vara på lektionerna, och så tror jag höjde till 2-4 på en termin. Och sen kom jag in och på Södertin var, där sög jag åt mig allting som gick. Första året så var det, jag var 3 trummor så här. Då läste vi liksom porrtidningar på musikteorilektionen och sånt där. Och skolkade och rökte hasch och sånt. Men sen i tvåan så var det en annan trummor som var, han var lika bra då som han var nu. Han var jättebra. Och då blev jag så förbannad på det. Att va, jag så spelade jag liksom metal liksom, och men jag hade också talat, jag hade, första giget jag gjorde var för Lille Maria när jag gick i sjuan, så då spelade jag fusion, så jag visste inte om det, men då började jag vara liksom, jag kom hem från skolan, så stod det 6-pack i kylen, och sen så övade jag trummor. Och pappa hade ljudisolerat ett rum i vårt tredje hus, för att det lät ju hela skarpäng. Mm. Och sen lät det över halva, eller en kanske inte halva, men nästan. Så att jag övade så mycket, och gick in i tvåan då, så gick jag på etternas lektioner, musikteori, och var med i symfoniorkestern. Så jag fick spela Carmina Burana och sånt. Mm.
Men då spelar du bara någon sån puka eller något?
Nej, inte bara. Utan det är, då är det liksom Kostet från Tutte, eller Tutte vad ni säger, Mozart tror jag. Ja, då är det liksom 32 taktisk paus. Och de andra som var med i sin fan, de hjälpte mig väldigt mycket. För att jag, min ADHD var ju väldigt, som, alltså... galopperande då, alltså väldigt,
helt obehandlad också, antar jag.
Ja, absolut. Så det var liksom Michael Phelps. Jag simmade bort det. Alltså jag trummade bort det. Men just om det var liksom det, så dirigenten räknar på ett sätt som, om man är van att höra allting går för sin puls, så om de räknar, nu för lyssnarna så visar jag luften hur dirigent gör, men det är liksom, då kommer alla spela lite efter liksom, och det är väldigt svårt. Och sen så då, det är 2 takters paus, då hann jag börja dagdrömma. Mm. Eller lägga in en snus. Men de andra, de gav mig hints liksom. Stefan Solion, som blev också var ung så här, han dirigent som blev prisade redan då och fixa Sibelius stipendium tror jag sånt där. Han också överställde med mina liksom min så kallade uppmärksamhet eller vet du attention
problem.
Ja.
Men när började du faktiskt skriva musik då?
Det var när jag var 10 eller 11.
Okej.
Det var i Salamse i Österrike, skidorten. Ja. Och då skrev jag något som heter Live Fast and Die Young.
Okej. Okay.
Men sen så var det en tjej i min klass som fick cancer, Sara heter hon. Och då skrev jag en låt. Sarah, don't give up, 'cause I know that it's wrong and you wouldn't know. Som var lite baserad på Warrants, en ballad från deras första skiva. Men inte, annars har jag aldrig liksom snott eller lånat av låtar. Men då läste jag i alla fall innan förutnämnda Björn Nyrud angående Värmland. Hans mamma läste den texten och hade börjat gråta. Och då insåg jag att det här är någonting jag... Alltså, om jag kan få folk att känna så, då kan jag göra det här. Och sen jag var wrestling... Jag ville bli wrestler också.
Okej.
Okay.
Hur visste du att det fanns ens en gång?
För att min moster hade kabel-tv.
Ah, okay. Mm.
Och så läste vi Buster där lite. Då fanns det ju Johnny Pooh. Eller vad heter han?
Just det.
Indianen någonting.
Nativa amerikaner.
Men så jag beställde hem grejer från USA med wrestling-grejer. Och då kom det med ett band. För alla gick in till låtar.
Mm.
Det är att... Och då så ska vi göra låtar till wrestlers. He's called Hulk Hogan, he's a real American typ. Mm. Använde gitarrspelet som jag kunde ackord. Så att jag satt och spelade Wicked Game och sånt. Och Mr. Cab Driver. Och så jammade jag med min bästa kompis Rickard. Och så fast jag var bättre på trummor så sjöng jag spela gitarr i ganska många år tills jag inte sista kom i målbrottet och inte sjöng alls och bara fokuserade på trummor och tyckte att man skulle vara tjock som Winnie Paul. Men hela tiden i alla fall var extremt bra.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halv. Vår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Jag hade ju precis Vincent Pontare och Salem Al Fakir här.
Ja, just det.
Som tycker liksom att sen de började, för de, det gick ju bra för dem första åren också, men sen så sa de någonting om att när de började skriva för andra som om de skulle göra det själva, så tyckte de att det lyfte liksom. Du har ju också skrivit för andra.
Salem är ju fantastisk musiker och gick på Södra Tiden också. Och jag tror vi ska förmodligen jobba ihop, hoppas jag, snart.
Okej, okay, okej. Okay.
Men jag har jobbat med andra, har det alltid varit så att det är stor, jag har märkt att det var en stor skillnad när det kommer några jobb, jag ska till min skiva. Då lämnar artisten eller sångerskan lite deras, alltså då släpper de på tyglarna, vilket gör att, och jag också, för jag vill bara skriva bra musik, så om de har en text, alltså vi pratar mycket innan, så om de kommer med en text någonting och det är bra, då kör vi på det. Ska jag skriva en text så gör jag det, men de, det är ändå så här, de låter mig bestämma lite så. Däremot, om jag själv sen ska producera dem, om man säger, ja, då kan det hända att det blir liksom, it's actually my album, eller det här är faktiskt min skiva, och då blir det så här, varför ska jag då producera, alltså liksom, och därför så har det, jag är hellre med att jag kommer in på ett hörn och kanske gör det jag kan bidra med. Bucket list är fortfarande att jobba med Max Martin, för att han är den enda som jag tycker är, eller jag skulle vilja höra liksom, fortfarande är det för mig, jag skulle vilja höra ABBA möta Dr. Dre liksom. Ofta tycker jag att det är, låtskriveriet finns där, men för mig så skulle produktionen kunna bli lite svartare alltså.
Hur var åren mellan Södra Latin och 2007 då?
Ganska hemska. Eller, de var inte, i efterhand så var det... Jag gick ut 98. 99 jobbade på en videobutik. Och 7-Eleven. Jag fick sparka på 7-Eleven efter några veckor. Sen så Peter Cartriers som var A&R för Diesel. Så jag och Alexander på Constantino signade med dem. Och då skulle bli låtskrivare. Och då jobbade vi i butiken. Och så visade att Mogge hade just fått jobba där. Och han var så här, oh, so you're gonna be a big shout producer now. För jag sa så här, hej då, nu slutar jag.
Alltså Mogge som var skådis och artist.
Ja, som jag älskar. Och,
underbar.
Och vi skämtade om det där, för det blev ju faktiskt så också. Men så det var liksom, så då slutade jag vid butiken. Det här var 2000 tror jag. Vi trodde att vi skulle få hits direkt, men det hände inte riktigt så. Men däremot så fick jag träffa en massa folk. Vi var på alla så här låtskrivarmiddagar och man var liksom, och 2000, sen så började jag åka till London och Sass Metcalf som sa en Radiohead. Hon tyckte om mina grejer för att, så var det. Jag skulle tro mig med Tanya Stevens, eller ja, jag var amerikanskan. Mm. Och sen så fick jag sparken.
För att?
Emil som hette, han tyckte att jag, det var att det var tempot svajade och sånt där. Sen så fick jag höra av Tanya, hon ville att jag skulle stå på bandet. Hon tyckte att I can't have a band that looks like an accountant. Mm. Men jag, då blir jag också, återigen, mitt humör har alltid varit det som är min, alltså har gjort att det är en drivkraft, och det har också förstört mycket för mig. Så jag har en bild på Karanka hemma för att komma ihåg det. Men hur som helst, så blir jag så här, okay, då slutar jag trumma helt och nu ska jag så här skriva. Och då Alex började jobba med Peter Carriers och Steven Simons. Och jag satt för mig själv på Kungsgatan 5. Där ett par centimeter, Johan där jobbar på reklambyrå och som Holst tror jag, eller kan jag, ja. Jag hade en studio där jag fick sitta, och då satt jag och gjorde egna grejer. Och sen så åkte jag till London och åkte runt och hur det skulle låta med folk i en vecka. Och så då var det liksom, alltså jag vill fortfarande göra min platta så, men 2003 så jag spelade även med Jon Rekdal den här tiden och trummade.
Underskattad musiker.
Ja, vi jobbar nu idag igen fortfarande med, ja. Men och han, många var så här att han, man fick bara dåligt betalt, men jag såg det bara som så här, nej men vadå, han, om du inte vill vara med, så jag var inte med. Jag supportade för Jon sjöng och då var folk så här, han kan inte sjunga. Jag bara, han kan inte sjunga, vadå?
Han sjunger som en gud.
Ja, men det vet jag, musiker, de kan badmoutha folk liksom. Ja. Det var mycket därför jag blev också övergav musikergrejen, för att det är så mycket
skitsnack.
Ja, det var det i alla fall. Och då via han så träffade jag Paula. Vi skulle kompa den numera bortgångna sångpedagogen
Sanna Hultén.
Exakt. Ja, och då var det en sångafton, då var det Paula som var till, och då var Claes i publiken, Ålund. Som tyckte att jag var bra. Och jag och Paula träffade sen på Bråbär vid Odenplan. Och så satte jag upp ett band till henne. Och i princip gjorde så att hon kunde spela här live. Och då var jag väldigt så här, alltså jag har haft en plan sedan jag var liten, och den har i princip gått igenom. Via det så en dag så frågade han, vi ska ska spela i Göteborg, vill du följa med? Så här, ska jag spela med Teddy Bears? Då var jag så här, jag kom just från gymmet, så ringde Jocke och så här, det var liksom, och det var liksom, det var då det började. Det var liksom både det som sen blev lite dåligt för mig, och men det var också bra för mig. Alltså det var då jag fick äntligen, från allt så här, vad är det där med groupies, det har inte jag märkt någonting av, till att jag märkte av det. Till turnera och till att gå lite överstyr ibland. Liksom, Claes hade slutat festa och vissa gjorde det. Men det var i alla fall det som lärde känna Alexander Kronlund, som jag som var i LA med, och som jag tycker är den bästa låtskrivaren som finns. Och sen så sitter jag nära Claes när han gjorde Robin-plattan. Och så frågade han, kan du fråga om jag får spela med Robin? Och då, jag hade träffat Robin en gång och det var ett slagsmål som skedde vid Mosebacken när det fanns en paparazzi-gäng på den tiden. Och som gick och pratade ganska illa om Robin och jag fick så här liksom, systerkänsla, alltså känsla. Så ja, jag sparkade honom i huvudet och sådär, hur som helst. Och då Claes och Alexander hamnade i arresten, för jag pågick i flera minuter. Och jag sprang iväg, sen sa Claes, spring så här. För jag fick en, till slut fick jag en smocka på näsan, så då var jag tvungen att springa. Då sprang jag till gondolen och han gömde mig. Sen gick jag ner till gigget och spelade. Sen så åkte jag till häktet och fick förklara att de är oskyldiga. Dagen efter så gick det bra. Sen så fortsatte jag spela med dem med Teddy Bears. Medan jag jobbade på min egna... Jag hade eget... Då, just det, förlåt. 2002 så hörde Claes Lunding min låt där och ville signa mig.
Mm. Skivbolagsdirektör.
Ja, världens bästa. Han och Isse i min ögon som Ahmed Ertegun och Clive Davis. Liksom. Mm. De bästa inörsen på jorden. Så jag hade redan kontrakt då med EMI som sen ja, det, som spökade tills för de två år sedan egentligen i princip. Men då är det en singel med Medication som inte så många hörde. Sen så Julia, hade jag en till singel på mig och det var ju The Heartbeat. Så då, det samsade upp lite tror jag. 2007, vad hände då?
Ja, då får ju den där Englandsetten.
Ja, så var det. 2006 släppte singeln i Sverige. Mm. Eller under mitt namn. Och jag hade på midsommar hos Kalle Rosander 2005 eller 2006. Jag var uppe med Dina Folin då. Så den midsommar så berättade Erika Wall om MySpace. Du borde ha MySpace. Och då skaffade jag och via min brorsas kontakter i London, för han bodde i London 8 år. Med min förläggare Jonas Wikström. Så jag hade a cappellan på Robin-låten och så här gjorde vi lite så här under lite radan så att jag skickade a cappellan till lite folk. Så det var så Pete Tong gjorde en remix och Rory Phillips som hade startat klubben Thrash med Errol Alkan gjorde en remix. Och det var så här, för MySpace den började växa. För i Sverige blev den, tror jag, blev så här, nummer 22 eller någonting. Låten handlar även om den, om Adina Fahlin och mitt förhållande. Och första videon gjordes i New York. Ja. Veckan innan jag började med Fexor, för jag vet.
Okay.
Men och då och så spelade jag även med Bingo Real det året. Och festade så mycket. Men så 2007 det var Robin faktiskt som också sa hon hade en bekant som hade ADHD. Hon sa det kanske är det du har. Och sen så tittade jag på nätet och så var det så, oj då, du är. Och då fick jag träffa Ola Lundin, doktor, som var först i Sverige med att han tog folk till Storbritannien och just det att få amfetamin som mot, fast det är inte amfetamin, det är med tillfällig dat på den tiden. Hur som helst, så jag på rehab och som det brukar vara att om man hängiver sig och kapitulerar så brukar någonting bra komma. Och när jag var där jag var där en månad och de andra som var där var liksom mer, de var liksom dömda, de var där 1,5 år. Jag då bad min far om hjälp och han betalade för det, för jag sa, jag måste göra det här. Där så är det klart min skiva. Och efter det i sommaren 2007 när jag var klar, då blev låten Englandsetta.
Mm.
Och då satt vi i BBC och skulle göra intervju och spela akustiskt. Det finns på YouTube. Och då får man så här midweek. Och då låg den etta midweek. Eller så blev den etta den dagen. Jag minns att då började jag gråta. Satt upp för piano och så bara kom så bara, för jag minns hela resan med allting. Och förhållandet som tagit slut och bytt ihop. Men då var det slut. Så det var liksom så här. Alla år man kämpat och allting sånt där. För det var inte lätt. Det var liksom. Det var många resor liksom till Sankt Göran. Alltså det var mycket. Ja. Mm. Men då, när så var det var etta midweek, sen så kom jag hem, sen så spelade jag med Teddy Bears på Way Out West någonting, så landade vi i Stockholm och då fick jag nyheten att det var etta.
Mm.
Så var det. Och det var alltså det går nästan inte att beskriva, för att få bekräftelse, att få en hit med några andra, det kanske räcker, men det här var liksom, det var liksom som att okej, om min magkänsla, det här låten var liksom så här, även fast det var verkligen jag och Robin 50-50 liksom, men det var jag gav henne ett track som hon ville sjunga på, så det var ändå att hon lämnade liksom det mesta till mig. Rent hur den ska vara uppbyggd och så. Och sen så, ja, det måste ju varit då innan då, hennes management som jag senare också signade med Def, då ringde och sa vi skulle ha den här på Robins skiva, den skivan då som heter Robin i Sverige, som Be Mine med på. Då ville man lägga på den. Och så sen så lite senare så sa de, nej, då sa de att de ville ha, så skulle den heta liksom, bara, inte mitt namn var med, så ja, men då ska den heta, alltså då måste det stå With Clear Up liksom.
Mm.
För att det var ändå så här, den var uppenbarligen släppt för, som min singel först.
Mm.
Så blev det.
Mm.
Nu är det slut, men sen så kom det en låt som nu blev vald till Rolling Stone Song of the Decade, som låter exakt som, alltså mina morsa trodde att det var jag som hade gjort den.
Aha, okay.
Hon bara, nu får du det här, jag tror det var du.
Ja.
Så här, och då hade jag samtal och sa att så här, alltså, om man producerar någonting så kan man faktiskt inte ta, alltså det är lite gå på någon annans mark liksom.
Mm.
Och då fick jag att då hade personen, artisten, bett producenten att det skulle låta som Without a Heartbeat.
Mm.
Men idag så, men så säger det bara så,
vad var det för låt?
Vi kallar den för jag spelar tennis med mig själv.
Okej.
Okay. Mm. Dansa med mig själv.
Ah, okay. Ja, okej. Ja, all right.
Ja. Men idag så skulle jag bara vilja att vi sågs igen och skrev igen och spelade igen, för att
du och Robin.
Ja, därför att hon stod ut med mig. Jag var ganska, hon stod ut med mig. Och hon sa Falkis begravning, så jag hoppas inte jag var för hård mot dig. Alltså nej, du var ju underbar, du stod ut. Alltså jag var ju helt, jag var ju som jag var liksom.
Mm.
Men sen så skedde väl mer saker. Ja, det blev lite rykten om att jag gjort saker som jag inte hade gjort och sånt. Men idag så, ja, tack vare mitt ex, för hon fick höra, hon hade inte så koll på vad jag gjorde, men hon fick höra, han var inte geni och så här. När någon tänker på Robin så tänker de på mig och sånt, och så inser jag så här, ja men det är klart, allt som är bra för henne, då går ju folk in och tittar, så liksom börjar vi Heartbeat. Så att det är därför, nu kommer en ny skiva och då har jag lite på någon låt
snott för mig själv. För att vi, för det, är så, det har kommit så många låtar som har låtit som jag har tänkt, så har jag varit med och gjort den här. Mm. Exempelvis en Måns Zelmerlöw-låt som går exakt som Longing for Lullabies.
Mm.
Det kan jag säga utan att skämmas, för att så är det. Och för, en som jag skrev den satt i samma hus, studio, där jag gjorde Longing for Lullabies också. Hur som helst. Så då och på, man hör på skivan också att vart vilka, det låg, alltså det man har inte, jag,
när du och jag hade som mest kontakt, det var väl 5-6 år sedan. Vi gjorde en jättefin kväll på i Kalkladen på Bungenäs, där du fortfarande är på sommaren, antar jag.
Nej, det är inte.
Okay.
Jag har sålt det och det min exfru har det, och det är ganska skönt.
Okay. Hur som helst så minns jag i alla fall att en kompis till dig, en bekant till mig som heter Jocke
Kyrkjärna.
Nej, men han hade försökt hjälpa dig att reda ut din ekonomi, för du satt fast i så många olika jävla kontrakt. Och att han väl hade givit upp till slut, tror jag. Men har du fått liksom...
Ja, han det var inte, ja, alltså så mycket.
Det var en ekonomisk härva.
Ja, han räddade inte ut den.
Nej.
Men därmed fick jag bo hos han och länge, och han hjälpte mig massor och så. Mm. Men just på den grejen så var den här var tills jag signade med Salomonsson Agency. Så det var faktiskt Niklas Salomonsson som jag skulle möta med My, hans jag vet inte om de är ihop idag, men det kanske, om det är det så är det jättebra, men jag vet inte. Men och då hade jag planer med, och då såg jag bara det verkar väldigt mycket liksom inte rätt att göra så här, men då i alla fall så ville han signa mig, och vilket var för musikbranschen var fortfarande så här att de tittat på mig med lite konstiga ögon. Jag fortfarande kunde, om någon var tyst en sekund så tror jag att jag var tvungen att bara skämta. Och det var lite det här med att jag fortfarande liksom kanske inte var helt klar med allting. Och nu man vet, man kan inte springa och säga så här, nu är jag ren och jag är klar, jag mår bra. Vilket i och för sig varenda intervju jag har sagt oftast, nu mår jag bra, men det har kanske varit för man tänkt sig då, men det man kan göra är att man kan bara leva, man vet själv hur man lever och inte, och när det sig utsätter sig, då kan man slappna av. Och nu kan jag liksom, vet jag om att jag behöver inte skämta, och alltså jag groomar mig lite och tar på mig lite smink. Och nu så kanske jag kommer alltid kanske, när jag intervjuer så blir det ganska mycket men det är för att på svenska låter mycket sämre, på franska det blir liksom.
Men vad var det som var sån jävla härva då? Alltså,
härvan var att kontrakt, jag var fast i massa kontrakt. Största och härvan var att skivbranschen, när EMI blev uppköpta, och så gick vissa till Universal, och så vissa som gick till Warner. Det var en viss, några, ja, och jag hamnade på Warner, och då hade jag inte längre min A&R som var Claes, och A&R är den som, om man tänker Wayne's World, kommer det någon i limousinen och signar dem. Det är den personen som du liksom, den närmaste som egentligen du gör skiva med, och om du kommer in någon som inte känner dig, och så ska man spela upp grejer, så säger de här låter det inte så här, då går det inte. Så att jag för liksom, och jag släppte en EP 2000, As If We Never Won, som bara för att det blev aldrig en hel skiva av det. Och sen så jag egentligen var, det här var väl egentligen bara det att jag var, det var massa kontrakt med mitt gamla management. Det var pengar som förskottspengar från mitt dåvarande förlag. Så Salomonsson gick in och löste det där. Och nu så har jag en egen, mitt Bully the Bullies, mitt AB har en label, så den här plattan gör vi på licens då. För mig var det väldigt viktigt att det släpps samtidigt utomlands. Mm. Inte det, förr i tiden var det så att man släppte det, så hade det varit option på ett år. Mm. Och så kanske det släpptes med en annan, ja, whatever. Men så därför, första då, låten som kom med Luna George, då var det liksom bloggar på Billboard, och så var det liksom, jag mötte någon som ja, jag bor ju inte här, för de flesta visste inte om att jag hade sett någon låt. Men han var enda killen som jag hörde visste om det, han var, men jag har inte bott här, så jag upptäckte det genom Hype Machine, Brooklyn blogg så här. Så att och då så i utlandet så märker jag att det var jag har fortfarande samlat dem där liksom, så jag kan skicka om de behöver liksom info. Okay. Så nu idag så har jag jag är min egen, men det kommer, det var mest för att det är för den här skivan liksom. Så nu per tryck, om någon trycker på en låt, så får jag mycket, får jag så här mycket mer del av kakan än förut liksom. Så när ekonomiska härvan var, jag hade för mycket utgifter och var för snäll och gjorde några, ja, men folk så här, om folk säger att ja, du är bra på musik men ekonomi kan du inte, då blir man till slut på att tro på det, och det är lite fel, för att jag var ändå miljonär när jag var ganska ung, och det är mina planer, men folk har inte riktigt liksom, så det var, men det bara så här, ja, men du ska bara tänka på musiken. Men det funkar inte så liksom, utan jag måste vara med ganska lång väg tills jag vet att de jag jobbar med kan leverera, och då kan jag släppa det. Och sista veckorna har det tagit form. Så nu ska jag åka på semester i Kiruna och kan slappna av.
Vill du berätta om din konst?
Absolut. Jag så nu till våras, och det var, alltså mest var det väl med Cyril Hellman, som ja, han är varit liksom gallerist eller hjälpt mig med det, och så vi kom, nästa utställning blir på Brillo i höst. Och sen så kom på när hemsidan blir klar, så kommer vi sälja saker där också, så man kan trycka litografier och postrar liksom. Så mycket kommer, så är vi på utställningen, för jag just när jag konst sätta upp en canvas, spänna upp, och sen så ska det bli en tavla. Det kan vara lite svårt för mig, utan ibland kan det vara saker som jag ritar på vad som helst, en vägg eller någonting, och så kan jag ibland, då kan jag fota av det och sen trycka upp det och på ett snyggt sätt, och sen så kanske man fyller i det eller vad som helst, och det är så många som gör så. Lite som förr när de gjorde, började med färgfotografin, det var ju egentligen svartvitt fast de fyller i det med färg liksom.
Just det, handkolorerad.
Ja, så jag, det var samma där. Min bror, när jag visade först konsten för min bror ganska länge sedan, då sa han att det var ingenting han tyckte om. Och då, lustigt nog, så är de, när man ser på, så tycker folk att de är bland de bästa. Men det var så här, likadant där som mycket annat, då var jag säker, då ska jag lära mig på riktigt. Så då min vän Oskar Ike, förklara för mig liksom perspektiv. Ja. Och även Ulf Hinders, så fick alltså främst Oscar, han visade mig först bildperception.
Perspektiv.
Ja,
alltså, perception. Ja, hur man upplever.
Ja, perceived, ja, exakt. Ja, okay. Ja. Och liksom det är i princip som så här, subjekt, objekt. Alltså du har så tar du alltså horisontalpunkt och så om man ska dra en linje från det, så blir det liksom så får man den. Det är ganska enkel grej att göra.
Mm.
Men det är min grej att jag gör så att man gör en punkt, en horisontal punkt, och så blir allting korrekt. Men så ändrar man på det om dem, så det blir lite prickar här och var och drar ifrån. Det blir lite som Escher, som gjorde liksom så här, vet, vattenfall, alltså typ, vad ska man säga, som romarna hade, vet du det,
akvedukt.
Ja, som rinner åt fel håll. Liksom. Ja. Så, och det är lite så. Det som är skönt att jag gjort klart en skiva är att då kan man alltså, det är en väldigt stor skillnad från att inte ha gjort klart. Alltså, för det är så här, jaha, men får man höra någonting, finns någonting, alltså, nu är den klar. Och då kan man göra andra saker.
Du har varit i blåsväder flera gånger. Alltså senast för ett par år sedan. Du gjorde något uttalande kring MeToo som du sen bad om ursäkt för och sådär. Men hur ser du på den där stökiga tiden nu?
Jag är mest glad att det inte är stökigt nu. Och det är ungefär som... Ja, man frågar någon, hur kändes det när du fick vad heter det? Salmonella i Indien åt med kycklingen 2016. Jo, det var inte så kul och det ångrar jag, för att man ska tydligen inte äta råkyckling i främmande länder. Lite så.
Mm.
Men nej, jag är bara glad att det är annorlunda nu och jag vet vad man, när man inte ska dra några Tourette-skämt helt enkelt.
Mm. Okej. Okay. Har du själv liksom hittat ett sätt att lägga band på din Tourette i de där lägena när du blir förbannad eller?
Ja, alltså, som jag har inte samma humör helt enkelt. Och ja, det har jag.
Mm.
Liksom. Det är väl mer sen, som man säger.
Okej. Okay. Mm.
Och sen så har väl... alltså, jag fokuserar på musiken nu och det hoppas jag att alla kan göra.
Vad vet du om din framtid?
Jag har ett talesätt som är... I wake up with a smile, go to bed with a smile. What happens in between is called life.
Mm.
Men jag vet om den. Jag vet om att jag ska, efter det här så ska jag ha en promenad hem.
Jag tänkte att jag skulle ge dig tre frågor som du inte har fått förut.
Oh.
Som du förmodligen inte har fått förut.
Jag försöker, vad kan du... Ja, kan det här hända?
Du behöver bara slappna av och låta det hända.
Ja, jag måste bara tillägga att vad är nuet det jag är en expert på.
Perfekt. Vad har du för relation till Värmland?
Studio Silence ligger där.
Just det.
Mm. I Karlstad har jag spelat ganska mycket.
Har du spelat in i Silence?
Nej, men vi kan kanske... Det är en så här...
Bucket list grej.
Ja, det är det.
Men har du varma känslor för Värmland?
Mer för Dalsland. Åmål har en väldigt god relation till. Där har jag spelat in... Jag var genius.
Vilket fackförbund tycker du mest om?
Jimmy Hoffas.
Vem är bäst i Idoljuryn?
Självklart Alexander Kronlund. Mm. Och han är för bra, han borde inte vara med. Han borde skvalåta.
Hur ser din drömfrukost ut?
Havremjölk och lite bra flingor. Eller ett ägg.
Mm. Ja, jävlar. Det är ganska spartansk frukost.
Jag är ganska spartansk.
Vill du rekommendera något?
Att folk försöker att ha lite vad säger man? Se saker från allas perspektiv när det gäller saker som folk som kommer själva hit och allting. Att folk försöker vara snälla mot varandra.
Stort tack för att du kom hit.
Tack själv.
Och Klerups skiva 2 är i mitt tycke det bästa han gjort sedan Me and My Army, och den finns att strömma på en musiktjänst nära dig i detta nu. Och han ska ut och spela, men med tanke på coronaviruset som grasserar över världen föreslår jag att du googlar dig till var och när du kan se Klerup live. Det tycker jag också att du ska göra med min turné Värvet runt, som inte heller blir som planerat. På värvetrunt.se hittar du uppdaterad information i ämnet. Nästa vecka hör du den här stämman i Värvet.
Nej, men det handlar inte om idol i sig, utan jag tror att det alltid är när, ja, men tv-branschen, det är en helt annan slags mentalitet. Jag är ju väldigt så här känslomänniska och saker ska betyda någonting, och jag brinner väldigt mycket för saker jag gör.
Yes, Gina Dirawi är bokaktuellare än någonsin och är dessutom nästa gäst i Värvet alltså. Vi som gör den här podden är vikarierande producent Mattias Nordgren, gästredaktör Emmy Bergqvist och jag, Kristoffer Triumf. Klipper uppvärvning som du hittar på Värvets Instagram. Ja, det gör ju Carl Sundin. Vi hörs på måndag om inte förr. Tack för idag, hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.